Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hörrni, nu kör vi igång.
Ja, det gör vi.
Det här blir nu, det blir ett snackisavsnitt. Lite sådana saker som har varit runt borden senaste veckan, tycker jag, i mina cirklar.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed.
Välkomna kära lyssnare.
Halloj!
Halloj! Hur mår vi?
Jo.
Jag är skräckslagen faktiskt. Livrädd.
Ja, det är du.
Ja.
Vi har alla kunnat följa en otroligt spännande gårdagkväll i din hotellvistelse. Do tell!
jag har faktiskt bara bjudit mina nära vänner på det. Så det har jag lagt upp på Envy. Jag vet inte hur jag ska börja, men någonstans igår så undrade jag om jag hade dött egentligen och kommit till mitt eget helvete. Det börjar med, jag är i Uddevalla idag och ska ha den här föreläsningen som jag har pratat jättemycket om. Det känns skitkul och pepp. Men jag blev tvungen att ta en flight för att få ihop liksom, livet och tiden och allting. Så sitta på den här flighten bredvid en australiensare som aldrig slutar prata. Alltså han pratar så mycket. Han är också ljuskänslig, så han sitter med solglasögon på sig inomhus. Och det är ett par solglasögon som är brandade Coca-Cola. Ni vet sådana som man typ får på events. Så märkligt. Och han, när han inser att jag skriver en relationsbok, så vill han stöta och blöta alla sina relationsgrejer. Och sen när vi ska gå in för landning på Landvetter, så det är alltså hela vägen ganska tung turbulens. Och jag blir ju väldigt lätt åksjuk när det är turbulens. Och jag känner att nu mår jag riktigt dåligt. Mm. Och när vi går in för landning så är det som att planet kränga och skaka. Och så känner jag bara, ja, men det som jag tror du också varit med om en gång, Sofie. Att vi är så nära att landa och sen så bara tjoff upp igen.
Nej, men det var väl, var inte det jag som berättade om när vi flög från Borås. När det var tyst i alltså en goda 8 minuter i hela planet efteråt. För att alla bara...
Men jag tror du var med om det här också.
Jag har berättat om det. Ja, jag var med om det.
Men det man bara, och jag som då också är jävligt flygrädd och hatar att flyga, känner bara att hela kroppen skakar, också allt är så tyst, och så hör man flygvärdinnan låta lite skakig på rösten, och då känner jag bara, nej, det här är inte bra, det här är inte bra. Och den här australiensaren då, jättegullig ändå, jag har absolut mejlat honom efteråt, för det var som att vi ändå gick igenom någonting tillsammans, för han var också flygrädd. Men han säger så här, han bara, när jag har varit med om såna här grejer, för det har jag varit förut, då brukar jag tänka att universum har inte, alltså universum är inte klar med att jag ska byta ett ton jävla bajsblöjor. Så att säga, jag vet att universum vill att jag ska fortsätta byta bajsblöjor, och därför kommer jag inte dö idag. Så vi sitter där och vi bara, okej. Okay. Så börjar vi, för han skulle kommentera på Dreamhack och vara någon så här, i gamingvärlden, någon ja, men person typ. Matematisk tydligen. Sitter vi och börjar kalkulera hur många bajsblöjor vi ungefär skulle ha kvar då när vi klarar oss på den här flighten. Landar i alla fall och ja, det går bra. Komma av, och då kan jag säga att då har jag hunnit kräkas i en liten påse och gråta.
Ja, det har du gjort.
Ja, men det var mest turbulensen som gjorde att man blev liksom... komma av, och då är det så att de som jag ska föreläsa för har bokat en taxi, så de har skickat här. Det kommer att stå en man med en skylt, och här är numret du kan ringa om det är så att det är någonting, någon strul. Det står ingen man med en taxi. Ingen skylt. Och så ringer jag upp det här numret. Och då säger personen jag pratar med i andra änden, nej, alltså jag har slutat så kör du taxi. Jag kör inte taxi. Jag bara, aha. Och då ringer jag till bokningsbolaget. Och de bara, ja nej, vi får inte tag i någon annan bil. Det enda du kan göra är att lämna ett klagomål. Så att jag ska gå ut där och hitta någon. Också när man är i en annan stad, man vet inte vilka taxibilar är äkta, vilka är inte det. Mm. Men en trevlig man säger att han kan köra mig till Uddevalla, men det kommer att kosta 2700 kronor. Och jag bara, absolut. Ja. Tar typ så en bild i smyg på hans taxikort och skickar till Kjell och bara så här, om du inte hör av mig igen så har du i alla fall hans namn och liksom ID här.
Han som grävde ner mig på åken.
Ja. Och sen visar det sig att det är avstängt, så vi får köra om, så resan tar liksom jättemycket längre tid. Och så kommer jag fram till hotellet och ska checka in. Och här någonstans säger jag, börjar tänka att någonting är fan off alltså. Dog jag på flighten? Var det så att vi landade eller kraschade vi? För jag frågade i receptionen, och det är ett jättestort hotell. Jag såg på hemsidan att det är typ 20 000 kvadratmeter. Massor rum. Så säger jag så här, jag ringde i morse och frågade om ni hade strykjärn och strykbrädde. Vet ni vad jag kan lokalisera det? För jag behöver stryka. Och i receptionen så säger han, ja, men det är någonstans på din våning eller våningen under. Och jag bara, okej. Okay. Ja, men det var ju specifikt. Någonstans på ett 20 000 kvadratmeter stort hotell. Jag bara, ja, okej. Sen så kom jag till rummet och så tänker jag, men jag måste bara lokalisera det här strykbrädet direkt. Gå runt i de här korridorerna. Och till slut springer jag på en städpersonal och frågar, förlåt, vet du var strykjärnet finns? Och hon säger, jo, men det är på 14:e våningen. Och jag blir liksom så ställd, och så går hon bara vidare, för hon håller på med något, hon har bråttom. Jag blir så ställd, jag bara, men vänta här nu, det här huset har ju typ bara 3 våningar. Hur fan, vad menar hon? Vadå 14:e våningen? Och så går jag till hissen och tittar, och så står det våning 1, 2, 3. Och du vet, på hissen så är det helt kladdigt, det är så här fingeravtryck och handavtryck. Och det bara,
folk som har försökt ta sig ut!
Ja!
Nej, och sen där någonstans så känner jag bara, fan, det här är, jag har ju hamnat i mitt lilla The Shining. För att hotellet är också så här inrätt, det är lite funky stil, men det är liksom inrätt så som ett typ landstingskontor med rutig heltäckningsmatte och sån här ljuddämpande skivor i taken och kontorsbelysning. Och det är som att jag kan se hur det liksom springer förbi döda tvillingar i periferin. Och sen...
Come play with us!
När jag kommer till rummet på kvällen, för vi drar och käkar middag på ett ställe på stan som heter Kerstin på torget, som är jättebra mat, verkligen. Kanon, kan varmt rekommendera om man är i Uddevalla. Kommer jag tillbaka... Och upp på rummet. Och så tänker jag så här, fan, jag behöver kanske någonting att dricka. Och sen så här något litet snacks. För att jag är ganska hungrig. Och så hittar jag den här pärmen för room service och allting. Men det finns ingen telefon någonstans. Alltså ingenting. Jag bara, va? Och sen så inser jag att om jag släcker... det enda sättet att släcka alla lampor är huvudströmbrytaren. Och då släcker den också alla laddare. Och jag måste ju bli väckt. Men det finns... ju ingen telefon, så jag kan inte beställa väckning ifall någonting laddar, alltså telefonen laddar ur.
Kan vi inte stänga av strömmen för att den släcker alla lampor? Det verkar helt sjukt ju.
Är det en huvudströmbrytare? Det slutade med att jag fick skruva ur alla lampor. Alltså så här... så jävla weird!
Jag ser lite där framför mig nu också. Kul!
Och jag har också fått någon slags minisvit som egentligen är två hotellrum som är hopslagna till en. Så jag har liksom ett vardagsrum och ett sovrum och två toaletter. Men också två ingångar, vilket i det här läget känns jätteobehagligt. Så jag mellan de här två rummen ställer upp en stol mot dörren. För att,
ja, just det. Alltså, that old trick, ja.
Ja, precis.
Men när man bara känner att så här, folk kan komma in var som helst ifrån. Och så ligger jag och då hör jag hur det börjar smälla i rummet. Alltså på riktigt. Jag ska nästan spela upp det här nu.
Vadå, du har spelat in det?
Jag spelar in det.
Okej.
Det liksom smälla till flera gånger. Och också, om man inte slår av huvudströmbrytaren, så är det som ett tinnituspip som ligger konstant.
Ja. Den här sova ensam på ett hotellrum när man har småbarn, du fick inte riktigt det lugnet och härligheten.
Nej, jag tömde en burk med Lägergarn, kan jag säga, för att kunna sova. Men ja, long story, men det var mitt The Shining.
Spännande.
Och nu är det morgon och du har överlevt.
Jag har överlevt. Jag har varit och stryker vid strykbrädet.
På våning 14?
Ja. Mm. På våning 14. Fan vad märkligt. Våning 14. Va? Mm.
Jag tycker det var roligt också att du visade bild på, när ingen kunde säga specifikt var det fanns, att det satt ju fast i korridoren, ja, på väggen.
Det var,
liksom, att, så här,
det var fast.
Hur kan man inte veta det? Det är jätteenkelt.
Och det var också där de har gjort som något litet museum av hur hotellet såg ut förut. Och just det. Den här måste vi nästan lägga upp på vår Instagram. Men när jag går till rummet på kvällen, så går jag i en korridor och så ser jag hur de har hängt upp några tavlor. Och då har de hängt den ena tavlan dikt an med dörren och just den andra tavlan dikt an med tavlan innan. Och det också blev en sån så här riktig spukstämning, för man tänker sig, vem har gjort det här och varför? Ja.
Alltså, jag måste ju gå in på dina nära vänner nu, alltså, och kolla här.
Jag skickar bilden till er nu så får ni se. Mm. Alltså, så man tänker,
noterade okay, igår.
Någon har tänkt att så här ska tavlarna sitta.
Ja, nej, den måste ju upp på Insta. Det här är ju jätteroligt. Det här är också motsatsen till ett sponsrat inlägg. Ja. Åh, tack för hotellnatten.
Nej, men jättetrevlig stad, supermysig personal. Jag har verkligen liksom ingenting att klaga på, men du vet, när det är bara såna små grejer och man är lite så spukrad och man tänker att när det bara blir lite så där skift på ett konstigt sätt, typ ingen vet vad strykjärnet sitter fastän det är fastskruvet i väggen. De säger att det finns en våning 14 när det bara finns tre våningar, och de hänger upp tavlor mot en dörr mot en annan tavla. Då är det som att man bara, vad är det här?
Red rum.
Ja.
Ja, nej, men vi är glada att du fortfarande finns med oss, Klara. Det är så mycket får vi väl ändå säga.
Ja,
vi får se.
Det var inte säkert. Det var oklart länge, men nu, det är fortfarande syre i din gubbe. Och det är kul att höra.
Tove, vad har du överlevt sen sist?
Det ena och även det andra.
Jaha.
Nej, det var rena vardagsstruggles, sitta i bilkö och sånt där, som det är inte säkert att man, det kan vara sista resan, det vet man aldrig, för man blir ju, känslor finnes ju. Men nej, annars har jag inte haft några stora trials and tribulations. Jag har pågått, gjort mina grejer, jobbat jobbet och lite sådana saker. Jag tycker inte, det var inte mycket att berätta om, helt enkelt. Så mycket kan jag väl säga då. Inte mycket som värt att berätta om.
Jag kör en copy-paste på dig här. Jag har haft ungefär exakt samma upplevelse den här veckan. Förutom att det kom boxar från ett annat hotell som är motsatsen till det du har beskrivit. Venice. Där vi alla hängde. Och då kom alltså kartongerna från bröllopet. Alltså i de här kartongerna ligger det servetter, coasters, neonskyltar,
ja.
Bröllopsklänning, presenter, alltså allt från bröllopet som,
men gift,
som jag hade fixat ner som också skulle komma upp.
Just det.
Men det roliga var då att öppna de här boxarna och ur dem kom doften från det här hotellet. För det var en speciell doft där. De hade ju tagit fram en egen doft som var liksom på handkrämar och duschar, tvålar och liksom allt sånt. Men hur snabbt man bara kan liksom trollas tillbaka till det där med doft och alltså luktsinnet. Ja, det tyckte jag var häftigt. Jag bara hamnade liksom i, tillbaka i en kärlekssaga. Men resten har väl varit, förutom det underbara momentet, så har det varit november. Ja. Men på torsdag så har vi överlevt november som vårt egen The Shining, och då är det 1 december. Och då tänkte jag mer bara så här, vi är alla barn, och nu pratas det ganska mycket om kalendrar i det här hemmet i varje fall. Jag vet inte hur det är hos er.
Jo.
Och de är ju rätt avancerade, de här kalendrarna. Så då tänkte jag mer så här, om man skulle göra en vuxenkalender. För att det känns ju som att så här, ja, de här skönhetskalendrarna, ja, de är gjorda för oss. Men det är ändå våra preteen kids som skriker högst efter dem, tror jag ändå.
Mm.
Men om det skulle finnas en vuxen adventskalender... Okay.
Oj gud, nu, var det du som sa det där, Tove? Eller var det han i mitt hotellrum?
Nej, vilken...
Nej men sluta! Nej, lägg av. Nej men du, förlåt, jag kom...
Tove, sluta.
Men det var ju så.
Jag får sån,
det är era preteens och jag som vill ha skönhetskalendrarna.
För min fråga var, vad skulle ni vilja ha i lucka ett? Och då, Tove, då är det en skönhetskalender för dig, eller?
Ja, det skulle ju göra mig djupt lycklig. Alltså jag är ju inne och tittar på... Jag, vanligtvis när det är såna här rea-veckor och rea-dagar och sånt där, det brukar göra mig antisugen allting. Då brukar inte jag vilja köpa en enda grej. Jag bara håller mig långt borta från hysterin liksom. Och nu är det ju Black Week-tider och sånt där. Men däremot har jag varit inne och... Jag har hanterat snålvatten helt enkelt på Charlotte Tilburys olika grejer online där hon har olika erbjudanden. Det är det enda jag eventuellt skulle kunna tänka mig att slå till på. Jag känner mig så oerhört sugen. Där jag, min sån här shoppingterapi med mig själv är att jag ofta har leken. Jag går in på olika hemsidor, fyller olika varukorgar som jag sen aldrig checkar ut. Men då har man ändå fått lite dopaminpåslag och det är lite mysigt och sen så känns det nästan som man har shoppat liksom. Och det kommer förmodligen sluta på samma sak här. Men jag är sugen. Nu är jag sugen och så är det så här extra bra pris och sånt. Och så har jag tvingat mig själv att då måste man sova på saken liksom, så att jag låter korgen vila. Men idag är jag fortfarande sugen, så det kan bli så att jag unnar mig själv en första adventskalenderlucka av Charlotte Tilbury stuff. Så kan det vara.
Mm.
Men det värsta är ju de e-handlarna som sen mejlar en och bara så här, jo, du har ju de här produkterna i din varukorg.
Ja. Bara, har du glömt något?
De är smarta.
Ja. Det är...
Och nu har vi en rabattkod också för att verkligen liksom komma närmare köp.
Exakt. Sånt där blir jag provocerad av. Då avföljer jag i post to Twitch och allt sånt där direkt. För att man bara känner så här, fast nu får ni skärpa er.
Stalking match. Och Klara, vad ligger i din lucka ett?
Jo, vet du vad? Det kan jag säga dig. Det är ett par till av de här servetterna från ditt bröllop. För Kjell snodde ju hem en. Men de var så fina. Men jag förstår att ni kanske inte vill avvara. Och ni kan få tillbaka den handstal om ni vill ha den.
Nej, jag kan absolut ge några till. Jag insåg liksom att det var rätt många. Det var exakt 98 stycken. Jag vet inte om jag kommer... ja... Duka med dem här hemma.
Ja, men se där.
Så många platser.
Ask and you shall receive, Klara.
Ja, jag tycker att du ska få så att du kan duka för en... Vad har ni runt matbordet? En sexa, en fyra, en åtta? En tvåa?
Oftast är det ju en sexa.
En sexa. Men, sexa coming up.
Ja. Yes.
Okej, farttomten. Har du nog Charlotte Tilbury på lager också? Så, ja, då fyller jag år snart.
Ja, jag vet, du gör ju det. Så att jag kommer inte säga någonting här nu. Jag har bara gjort små mental notes.
Men också den här nya liquid foundationen från Lumene skulle jag vilja testa.
Ja,
det kan jag, det kan jag se till att det händer.
Ja, jag tänker det. Du är väl lite ambassadör för dem?
Absolut. Den 9 december när vi ska ha våra middag så kommer jultomten. Jultomten kommer då.
Jag kan meddela Klara att jag har testat precis, eller börjat använda Lumines liquid bronzer.
Varsågod. Det var tips.
Så, ja, men så bra är det.
Ja, den
så
är kanon.
Bra.
Ja, men det här är mer någon form av foundation och fint. Typ.
Ja, jag vet precis vilken du menar, så att det kan bli båda. Men man överlever november och går in i december med lite glow, helt enkelt. Alltså, jag funderar på vad som skulle ligga i min lucka nu. Jag är mer så här att jag skulle vilja se att någon tar ett nytt grepp, för att det ska ligga så här vuxen chokladtryfflar. Det finns väl redan, för det skulle jag gilla. Liksom, att det inte är en sån här barnchokladkalender med plastchoklad, utan någon med lite göttigare. Men det känns som att det redan finns.
Ja, fast då är det ju säkert så när man, alltså, du vet, när man får samma typ, alltså det är Anton Berg i varenda jävla lucka.
Ja precis. Man vill ju ha en liksom variation och lite smakfest för löken och sånt där. Men då tänkte jag också att man kanske skulle kunna paketera som företag. Säg att man vore Lee's Laboratory, då skulle man kanske kunna göra en adventskalender med 24 olika trosor. Och sen så på lite olika dagar innan jul så blir det lite sexigare. Och sen blir det lite sexigare. Och sen blir det en riktig åka av trosa den 24.
Gud, vad en dröm.
Sexy Santa kan det.
Ja, visst.
Man skulle vilja att de lanserar någon sån här liten sexy, alltså du vill inte riktigt body, men någonting som sitter ihop och som är väldigt så
teddy. Kallar man det inte så?
Vad fan heter det?
En teddy.
Det kanske man gör. Ja.
Ja, visst.
Ja, det, här är det.
Det skulle de
ta
göra
in
bra.
Oss som expertpanel bara så.
Ja. Vi tar betalt i en underklädeskalender. Det är allt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Apropå sexiga underkläder och sexy Santa och så läste jag, det har varit många olika artiklar på att det har gjort research på att sista fredagen i november, nu har ju vi passerat den, men det är dagen då flest är otrogna.
Ja. Nej,
tydligen.
De som lyssnar på det här nu kanske precis har haft en sån otrohetsmacka.
Precis.
Men gud vad sjukt att det ens går att fastställa ett sånt datum.
Och det finns också så här massa data på att det är just fredagar man är mest otrogen. Men det liksom hänger väl ihop att fler går ut och liksom, ja, men det är lite sådär. Men jag tänker mer att på året så är det alltså, eller vad, fredagen. Och då tänker jag att så här, herregud, vi har en relationsexpert i den här trion.
Mm,
det är Klara som har skrivit en bok. Jag vill bara höra liksom, din take på detta.
Nej, men jag tycker att det är intressant, för att i boken har vi faktiskt ett kapitel som handlar om otrohet, och vi har också ett kapitel som handlar om svartsjuka och sådär. Men om man bara tittar på just otrohet som fenomen, så det första jag tycker man ska göra, om man inte redan har gjort det med sin partner, är ju att definiera vad som är otrohet. För det kan ju vara lite olika för olika personer, och jag upptäcker när man börjar fråga folk att de aldrig har haft det här snacket med sin partner.
Nej.
Ja, men vad går gränsen? Vad är tillåtet? Liksom, jag menar, titta på porr, otrohet, flörtig sms, är det samlag, är det trånande liksom, ögonkast, att man råkar bli förälskad i någon annan eller sådär. Jag går själv över liksom, definierar det lite som att så här, är det känslomässigt så är det otrohet. Typ. Skulle man springa och snubbla rakt in i grottan på en kvinna. Nej, men precis. Ja, men sånt där kan ju hända när man ska vara ihop länge. Då är jag ju lite mer av den idén att så här, sånt säger man ju inte. Jag vill inte veta. Mm. För att det skulle bara ställa till det för mig i alla fall. Jag tror att han skulle nog kunna ta det. Nu har ju inte det hänt någon av oss. Och jag menar, vi kan ju gå på sexklubb och sådär, men det är ju en annan grej, för då gör vi det ihop, och det tycker jag absolut inte är otroligt. Men sånt där är ju olika för olika personer. Men sen också, när det händer då, om någon är otrogen, så vi har ju citerat Esther Perel, som är väldigt hyllad psykolog. Och hon forskar ju också om otrohet. Och hon säger att titta på någon annan är inte alltid att titta bort från sin partner, utan snarare att titta bort från personen man själv har blivit. En otrohet kan ju uppstå för att man är så typ kanske trött på sig själv eller sin vardag, sitt liv. Att man känner att livet har gått i stå, att någonting ska hända, det blir spänning och sådär. Och man kanske också får en bekräftelse från den personen man är otrogen med på sidor och sånt som man inte har fått på länge i sin relation.
Exakt.
För i början av en relation så är man ju inte alltid 100% sig själv. Och när man är otrogen, då visar man ju bara den personen kanske sina absolut bästa sidor. Inte hur man fisar i sömnen eller liksom sitta med den skita på toaletten och skrika efter toapapper och sånt där. Det kan man ju fundera kring om man vet att man själv har varit otrogen eller om ens partner har varit det. Så här, varför händer det här? Och det är inte heller sagt att en otrohet måste vara spiken i kistan. Förhållanden kan bli väldigt bra efter en otrohet, ibland bättre. Men vi har ju en lista också. Jag vill ju att folk ska köpa boken, men jag tänker ändå bjussa på den här i podden för att vi har så himla trogna och fina lyssnare.
Jag tycker allt du har sagt hittills rimmar så med min världsuppfattning. Jag tycker allt är så
verkligen
klokt. Så klokt.
Vad jättebra. Finns den på Bokus?
Den finns på alla bokhandlar. Men har ni haft snacket om otrohet med er liksom, partners?
Nej.
Aldrig. Är det inte sjukt?
Det där är intressant. Alltså, jag tycker att det var det där med att definiera det tycker jag var så klokt, Klara. Alltså just att så här, det är klart att alla har olika syn på vad det är.
Ja, men verkligen. Men också att det är så bra att börja ställa sig själv frågorna också. Så att man, alltså för det kan också vara ett ganska skönt sätt att komma vidare från om man utsätts för, höll jag på att säga. Men om man drabbas av en otrohet på ett eller annat sätt, oavsett vilken roll man har i det, så kan det ju vara otroligt. Alltså, det kan ju vara en lättnad känslomässigt om man också förstår att det är liksom varken drivkrafterna liksom, eller själva händelsen är så jävla svarta eller vita. Liksom. Utan att man verkligen kan förstå att, så här, ja, men precis som du sa, Klara, att så här, ibland handlar det faktiskt inte det minsta om den man är med, utan bara om var man själv är i sig själv. Liksom.
Ja. Jag tror de flesta otroheterna handlar ju inte om en partner eller att en partner inte kan tillfredsställa alla ens behov, utan det är någonting annat som är djupare i en själv. Men också så här utifrån, om man får en förälskelse till exempel, om man är i en relation och funderar på typ så här, är det för att den här personen bekräftar sidor av mig som är liksom bara det mest ytliga, eller finns det en riktig connection? Är det bara på grund av tristess som det här känns spännande? Och så. Men jag tänker att vi bara drar listan lite snabbt då, när det värsta händer och hur man hanterar det. Och första rådet är ju då att den som har varit otrogen måste avsluta affären och be sin partner om ursäkt. Och här gäller det också att upprepade gånger tydligt visa skuld och ånger. Det handlar ju inte om att man ska sona de här synderna livet ut, men om man har varit otrogen gång på gång och uttrycker liksom hur ledsen man är över att ha sårat sin partner, så behöver ju hen inte heller dra upp det sen på grund av rädsla att det ska sopas under matten. Så man måste göra lite botgöring. Den som har blivit bedragen behöver hitta ett sätt att återupprätta sin självkänsla. Och den har ju förmodligen fått sin törn. Och då ska man ägna sig åt saker som man är bra på och må bra av och omge sig av då familj och vänner som får en att känna sig älskad. Om man blir bedragen så kan man ju ha en morbid nyfikenhet. Men där ska man undvika att gräva efter detaljer. Eller fråga om personen är bättre i sängen eller inte. Hur ofta och var de hade sex. Det kommer liksom bara ge mer färg till de här mardrömmarna. Man ska istället försöka kanalisera nyfikenheten till något som hjälper relationen. Typ ställa frågor som... vad upplevde du med ex som du inte kunde uppleva med mig? Vad betydde otroheten för dig? Vad gjorde att du ändå valde mig och kom tillbaka? Och den som har varit otrogen behöver ju ärligt kunna svara på de här frågorna. Så att man kan ha en dialog och liksom komma ur sviket. Och sen handlar det också om efter ett tag att man måste vara beredd att förlåta. Även om det kommer att göra ont över tid, så måste man... antingen förlåter man eller så gör man det inte. Och det är klart att den som har varit otrogen måste liksom betala för det under en tid. Men man får inte fastna i det. För då kommer det inte bli hälsosamt över tid. Och då kanske det är bättre att man går skilda vägar.
Men där tycker jag också att ett sånt vanligt misstag är att... så här, när tid har gått och då, liksom paret i sig väljer att stanna ihop, att den som liksom begick otrohet ofta kan tycka att ja, men nu har det gått så mycket tid så att nu är du skyldig att komma över det här. Vad fan tar du upp det för? Vad fan är det sur för? Vad fan är det? Och allt ansvar att komma förbi landar plötsligt på den som blev bedragen.
Som har blivit utsatt. Jag kan
Där jag också kan tycka att så här, den har absolut ett ansvar att släppa. Men för att kunna släppa så behöver man ju att den första parten, precis som du var inne på i ett av de första råden där, alltså så här, visar på en liksom kontinuerlig liksom ånger över att så här, tänk att alltså, ta ett ansvar kontinuerligt som inte slutar i den omedelbara, när omedelbara krisen är över, så slutar den här personen att visa ånger eller ta ansvar själv för vad det här gjorde med dig eller bla bla bla, utan att den personens ansvar fortsätter ju. Annars är det ju helt sjukt om man, liksom, att kräva att bara för att tid har gått så ska du vara över det här nu, annars är du som sabbar vår relation liksom.
Nej, för det kommer ju alltid komma tillbaka i doser också, och man kommer ju kanske bli påminn, precis som du pratade nu om doften från hotellet, Sofie, att det kan vara små grejer som triggar liksom det lilla mikrotraumat som ju, eller det kan vara ganska stort trauma att bli utsatt för otrohet. Och det där, det tar ju tid, och det kommer ju alltid kanske komma tillbaka, eller om man märker typ att ens partner verkar väldigt nyfiken på någon ny person på jobbet och sådär, att det blir så här, är det på gång nu igen eller vad det nu kan vara. Men om man bara besvarar de där frågorna, om personen som har varit otrogen besvarar frågan liksom, vad var det som gjorde att jag tog det här steget? Om det kanske,
och också
då handlar
säga
om...
fina saker, precis som du sa där, tycker jag, punkten att så här, varför kom du tillbaka till mig?
För det har ju personen i slutändan gjort. Och då är det någonting som man verkligen ska fokusera på. Och också om personen säger, nej men jag vet fan hur det blev så här. Jag blev liksom lite kåt på uppmärksamheten och att någon bekräftade mig och sådär. För, ja. Men så jag hoppas att folk har sluppit otrohet.
Ja, förra fredagen.
Exakt. Men om ni har blivit utsatta, köp min bok, Relationsbibeln, för er som vill hålla ihop länge.
Perfekt. Från 6 till 6 har det ju varit rätt många rubriker senaste tiden om diverse nöjesprofiler och kungavänner. Det handlar då om de här 147 sexköparna som åkte fast i projekt mot prostitution. Ja, då tänker jag på så här, vad skulle man säga, vad skulle man göra i krishantering om detta skedde? För att vi har ett exempel som kanske inte gick så bra i Patrik Sommerlath. Herregud. Ja, var börjar vi någonstans? Men alltså så här, mer i att ni är duktiga på PR, formulera er. Men vad gör man i en sån här? Alltså, vad är bra krishantering och vad är dålig krishantering?
Jättedålig krishantering och fly lagens långa arm. För det var väl det han i princip gjorde i och med att de inte kunde, han inte kunde inställa sig.
Delge
för att,
honom.
Ja, det, precis. Och det är jävla taskigt också mot kungafamiljen. Alltså så här, det är ju hans familj för fan. Att han bara drar och att det då kommer att bli en skandalrubrik. Det blir det väl ändå.
Ja, igen. Och att det är liksom 20:e gången som han sätter dem på pottkanten. Och bara, då ska vi se. Ja. Nu har jag inte kunnat riktigt bete mig igen. Så varsågod. Varsågod att betala för det.
Men vadå? Har det varit grejer förut eller? Med honom?
Med honom, ja.
Ja,
det har väl varit skandaler i alla år. Nej, men var det, började det inte med olika så här, knarkskandaler för massa år sedan, var det inte så? Och så var det väl någonting med bil. Vänta, jag måste nästan googla samtidigt.
Ja, jag för mig att det fanns en artikel publicerad ganska nyligen om just den här listan av saker och ting där det har stormat runt honom. Så du är inne på något här.
Jag tycker bara att det är märkligt att det så, alltså kvällstidningarna har slut och namn publicerar även de som har blivit liksom dömda och erkänt. Men Patrik Sommerlath som leker och som inte har liksom kunnat åtalas, han hängs ut.
Ja, det är ju märkligt att det är inkonsekvent i hur man väl... Vi vet ju alla namnet på en till som inte har hängts ut annat än på Flashback. En oerhört känd person liksom, men som har skonats på väldigt många sätt. Det är märkligt.
Ja, och vi har ju pratat förut om att en av dem som åkte dit i förra åtalsvändan, men jag antar att det är ungefär i samma, typ samma salong, eller det är ju, var ju också på mitt bröllop.
Ja, just det.
Ja, just det.
Spännande. Frisky. Det är sexköpare verkar finnas lite överallt, och ljust är det inte.
Nej. Men alltså Tove, men krishanteringen... du som är bra på att formulera, precis, på krishantering, säg att man skulle anlita Tove AB och bara, nu sitter jag i skiten.
Ja. Då skulle jag ju börja med att ringa min kompis Lilja Sefa AB. Som är väldigt, väldigt
som jobbar skicklig. Exakt med det.
Skicklig och van krishanterare. Nej, men jag tycker att det är så svårt. För, menar, min go-to är ju fortfarande, jag bara tänker på typ MeToo och alla fall där i, att det enda fallet av lyckad krishantering jag minns därifrån är ju fortfarande Louis C.K. som var den enda som gick ut aktivt själv och sa allt tidigt. De säger är sant. Alltså, han diskrediterade ingen. Alltså så här, försökte inte hävda att någon har överdrivit eller sagt saker som inte var sanna, utan han tog på sig, alltså, bara bekräftar allt de säger är sant. Fan vad grisigt av mig, det här behöver jag uppenbarligen göra någonting åt, jag ber så innerligt om ursäkt. Och sen var han åkte ut i Kina ett tag, men nu är han ju liksom i princip mer eller mindre inne igen, och det tror jag bara gjordes möjligt av att han de facto la sig platt och ägde, alltså tog fullständigt ansvar, för det var som att då tystnade kritikerkåren mot honom. Alltså då tystnade rösterna för att man, det är svårare att liksom fortsätta basha på någon som håller med. Som bara, ja,
och svårt att göra uppföljningsartiklar. För jag tänker så här, när kvällstidningspressen har fått liksom en liten hook, då kan de fortsätta spinna på det om ursäkten eller
svaret. Den är inte tillräckligt bra eller om den är undflyende. Men jag bara tänker för... jag tror att det underlättar lite för honom att det verkar ju som att han bara höll på med ganska obehaglig blottning och...
Ja, precis. Alltså, han ville att tjejer skulle titta på honom när han runkade, typ.
Ja, exakt. Och att det, när, om, det är ju såklart fruktansvärt obehagligt och allt. Men hade han varit anklagad för våldtäkter, då tror jag att det hade varit svårare för honom.
Men, självklart. Men nu är det ju inte... Alltså, så här, nu menar jag bara att så här, man blir påkommen med någonting som inte är... ja, någonting som folk rasar över, som typ i det här fallet precis, att köpa sex.
Men där tror jag också att det finns ju olika grader också i köpa sex-helvetet. Då menar jag inte att jag tycker så, utan jag tror att samhället inte ser lika allvarligt på en happy ending som de gör på ett sexköp på en lägenhetsbordell och sådär. Så just i Patrik Sommerlats fall... Och
vilket,
den här andra...
vilket styrker min tes om att han om någon hade kunnat gå ut och bara fasen, ja, det här är sant. Det här är sant. Mm. Jag gjorde det här. Det är verkligen, finns all anledning att frågasätta liksom, vad jag sysslar med och bla bla bla. Jag behöver uppenbarligen ta mig funderare på hur jag prioriterar saker och ting i mitt liv. Vad jag har för värderingar kring kvinnor.
Hur jag schemalägger mina happy endings. Nej, men precis.
Fel ordval. Men ni fattar vad jag menar. Han om någon hade ju, just för att det inte handlade kanske om fullbordat samlag som han köpte sig till, utan kanske en avrunkning. Men det är inte sagt att det inte behöver vara jävligt obehagligt för den som behöver utföra den tråkiga tjänsten. Jag tror att Patrik Sommerlath i det här fallet och många med honom hade verkligen kunnat göra en pudel, be om ursäkt, äga sin grej, så hade rubrikerna försvunnit betydligt snabbare. Så är det med det.
Ja. Vi går från det till något helt annat, men jag känner ändå att vi vill toucha, för att jag är så oerhört nyfiken och också har funderat på vad ni kommer svara här. Men turbulensen i OpenAI och lite bakgrund då, och det är ju runt Sam Altman, men forskare på OpenAI ska i ett brev ha varnat styrelsen då för nya upptäckter som pekar på att företaget utvecklar teknik som kan utgör ett hot mot mänskligheten. Och det var liksom forskarnas varning som låg till grund vad man tror att som Altman fick sparken. Och kanske inte det där som de kommunicerade först, att det var lite dålig kommunikation mot styrelsen. Enligt källor ska projektet som forskarna varnat för gå under namnet Q-Star. Precis, exakt, Q-Star. Och att de liksom har utvecklat något så kallat så här, AGI. Alltså det är någon ny nivå av AI som överträffar mänsklig intelligens på liksom många grundläggande områden. Men jag tycker att det här är så spännande. Vad tror ni att Q-Star är?
Nej, men det står ju vad det är. Alltså det är ju då... Precis det där att när artificiell intelligens börjar agera som människor och själv kan dra slutsatser och gissa liksom nästa utfall utifrån liksom probability. Att man kan gissa vad nästa grej ska bli, för att när den börjar alltså kunna göra det, då kan det gå ganska snabbt till den rent teoretiskt i alla fall är betydligt mer intelligent än människan, och därför också kan komma fram till slutsatser som att människan är överflödig och bör inte finnas längre.
När jag börjar utplåna oss liksom, på olika sätt.
Ja, och jag pratade om det här förut någon gång, Det sjuka är att när jag sa den grejen så tror jag också att jag satt i ett hotellrum någonstans. Men jag sa ju, vi pratade om det här med att det är the survival of the fittest. Att ingen, ingen top predator har liksom överlevt. Alltså så alla har ju blivit utrotade eller dött ut förr eller senare. Och jag tror att vi med AI har skapat vår alltså nästa top predator. Och det är en utveckling vi inte kommer kunna stoppa. Och,
så frågan är vad som tar oss först, AI eller miljökatastroferna? Vi får väl se. Välkommen till dagens avsnitt av solsken åter solsken.
Det är precis det avsnittet man vill ha i slutet av november, eller hur?
Nej, men det är ju, alltså grejen är så här, det finns ju saker att fundera över här. För att jag menar, alltså, Sam Altman är ju liksom betraktad som, inte minst av sina egna, det vill säga hans anställda i de 700 personer som hade skrivit under det här brevet som fick honom återanställd. Så han är ju verkligen liksom betraktad som en slags AI-gud. Samtidigt som det finns ju, alltså, jag menar, det är ju hans egna forskare som också faktiskt försökte larma styrelsen. Vilket betyder, jag menar, det var väl ganska rimligt av styrelsen att då agera på att så här, varför meddelar han inte detta? Varför hörsammar han inte detta? Att de som jobbar med det, alltså kan mest om det här, liksom själva flaggar för att nu är vi på brinken och någonting som vi inte vet om vi kan återvända från. Liksom. Det här kan vi inte bara gasa oss igenom. Det tycker jag är lite obehagligt. Och jag vill också säga att det finns, när ni lyssnar på det här så är det några dagar gammalt. Men det kom ut en artikel då i DN från Martin Gelin som jag tycker att alla ska läsa. Som är jätteintressant. Den är liksom, men handlar om då så här, hur olika, alltså, experter inom AI, eller vad ska man säga, folk som på olika sätt haft ledande roller i AI-forskningen har de är flera stycken som har släppt böcker nu som just är liksom lite larmböcker om så här, varför vi måste förstå att vi är på väg, alltså, att tappa kontrollen om AI-utvecklingen liksom, och varför det är mycket mer allmänt än vi kan tro. AI är mycket riktigt vårt främsta verktyg är att ta vetenskap vidare och liksom medicin vidare och allt sånt där. Precis. Men med det så kommer också det mest effektiva sätt vi till exempel någonsin har haft för att typ sabba demokratier. För att hjälpa despoter liksom, vad ska man säga, stärka sina liksom reigns. Det är svårt att hitta rätt ord. Jag menar att det är så här, alltså, tack vare AI så är också sådana saker som desinformation, starkare än någonsin, deepfakes och allt vad det här är, gör liksom att
det blir så Black Mirror
det är inte bara det att folk börjar tro på saker som är helt osanna. Det är ju också att de parallellt slutar tro på saker som är helt sanna. Att det är liksom, vi har aldrig varit med om liknande effektiv desinformationsspridning som det är just nu. Alltså det var typ ett val i Slovakien nyligen där man var helt säker på att det här är liksom... det här partiet, oppositionspartiet, skulle vinna som är liksom någon slags mjuka liberaler typ. Och sen så vann istället något högradikalt parti när man i efterhand har kunnat se att det var en massa ryska AI-desinformationsrobotar som har spridit olika deepfakes till deras nackdel och sånt som har haft en direkt inverkan på valet och sånt. Jag menar, det finns
informationskrig.
Ja, men verkligen. Det finns exempel på exempel på exempel hur liksom, nästa år, 2024, så kommer det vara så här avgörande val i så stora delar av världen. Alltså 3,5 miljard människor påverkas av direkta demokratiska val som ska pågå under nästa år. Liksom. Och jag menar, där kommer AI... vi får ju se vad AI spelar för roll, men att det kommer spela en roll, det kan vi iskallt räkna med. Liksom. Så att det är så här... Jag vet inte. Jag tycker fortfarande att vi har inte ens börjat ana hur den här utvecklingen kommer att påverka mänskligheten på ett sätt vi inte hade räknat med. Liksom.
Nej.
Men också så här, de kommer ju, AI kommer ju se att vi är överflödiga. Vi är ju planetens vägglöss just nu.
Du brukar säga det.
Men jag tycker inte att det behöver vara någonting deppigt eller negativt. Det är liksom naturens gång.
Över en vägglus. Nej. Nej, men sen kan man säga Microsoft som har plöjt ner liksom 13 miljarder dollar. Såhär, de vill ju inte stänga ner den här tjänsten. Det är inget som man bara, nej men nu släcker vi det här. Och just när tanken från början var det du sa, Tove, att man skulle ju liksom cure cancer. Och, ja, men man skulle kunna liksom, och så bara, Men så fort man börjar tänka på att den här tjänsten också ska vara profitable. Alltså man ska göra liksom en
ja, men det är knepigt. Det, men att det blir, det är liksom den nya sortens maktpositioner kommer vara helt andra än liksom de som är politiskt mäktiga. För nu är det ju sådana som Elon Musk som äger satelliter som kan typ påverka hur liksom en strid fungerar liksom, alltså när han gav Ukraina så här, bara partiell tillgång till hans satellit så att de helt plötsligt inte alls kunde se vad Ryssland hade för sig när de skulle planera en offensiv, bla bla bla. Alltså Elon Musk kan ju leka liksom gud i andra politiska lägen för att han har the means att göra det liksom. Vad säger det om liksom, hur behagligt är det om vår liksom politiska maktstruktur framöver liksom, hur det kommer se ut. Nej, det är mörkt. Vi är kanske bara vägglös, Klara.
Ja.
Åh, gud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alltså grejen är den att jag har liksom inga upppiggande punkter kvar.
Nej, men jag tänker men att jag vi kanske att går vi ska ut för det.
Ja, men vi touchar en sista liten grej, för att det är alltid spännande att bli omnämnd i en krönika.
Ja. Jag bara, wouldn't nu know, men ja.
Ja, din tid kommer, Tove. Och det är också spännande när man blir omnämnd eller ihopslagen med en grupp som man bara säger, ja, nej men nu vet jag inte riktigt här. Det här är väldigt spännande. Rubriken är överklasskvinnor tävlar i dukning, tror jag att det var något sånt. Alltså, Tove, har du den uppe på din så att jag inte säger fel här du?
Nu ska vi se här det vi ska se.
Eller nej, överklasskvinnorna gör dukningen till en sport. Apropå att du nu ska få tre, nej, hur många servetter till skulle jag ge dig, Klara? Du ska få fem till. Så att du kan duka för en sexa. För hon som har släppt en bok som får kvinnor, överklasskvinnor ska tilläggas, att tävla i dukning. Det är också väldigt mycket ordet hemmakvinnor i den här artikeln. Den är skriven av en jätteduktig journalist som jobbar med nästan exakt samma saker som vi alla gör. Har en podcast, skapar content, ja. Hon är ingen hemmakvinna helt enkelt. Jag tänker, har ni läst den?
Ja.
Jag är lite grann. Har läst. Eller jag har inte läst till den. Men jag, ja, det är ju intressant för, jag vet fan. Det hon menar då är att liksom man går tillbaka till någon slags husfru upplägg med de här maffiga dukningarna.
Eller?
Precis. Och, att vi...
jag vet inte om jag håller med om det. För att de som jag tycker jag ser inspirera kring dukning är ju också kvinnor som är liksom businesswomen och driva framgångsrika bolag och jobba arslet av sig. Så jag vet inte, jag tycker inte att det där riktigt, det är inte spot on på något sätt.
Nej, men jag tror om jag väljer att snällt tolka. Nej, men jag tror att det hon syftar på är ju att så här, herregud, vi tar liksom inspiration till en ny nivå när vi liksom så här normaliserar att man har såna här otroligt dyra, avancerade, jättefina, maffiga dukningar som vardagsdukning. Att det här kommer ju inte gemene man kunna pyssla med, varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Liksom. Att det här blir ju egentligen bara någonting som de med tid och pengar kommer kunna syssla med. Liksom. Och ska man liksom försöka få in det här i sina rutiner, eller om man bara ska bjuda över några kompisar, ja, men då är man plötsligt utbränd när det är dags att käka maten. Liksom. Det är väl liksom summeringen vad hon vill säga. Sen gör hon ju det kanske, eller jag kan väl tycka att poängen går lite förlorad när man också gör det via att lyfta till exempel då i det här fallet två stycken otroligt busy business kvinnor som ansikterna är utåt för det här.
Jag tyckte också att det var roligt att det fanns någonting som heter spökdukare. Jag bara, åh, kan jag bli anställd som det kanske? Ja. Är det någon som behöver en spökdukare så kommer jag
Precis. Hon menar att hon har hört ryktesvägen att det ska finnas nu som en tjänst. Att vissa kvinnor i Djursholm så kan man
anlita
någon att komma och duka.
Men är det då att det finns folk som känner sig stressade över att de behöver lägga det på en viss nivå? För att jag kan ju tycka, alltså så här, jag har inte mängder med olika porslin eller liksom attiraljer som jag kan duka med, men jag tycker dukningen ofta är en så här, liten terapiarbete. Så här, man pysslar, man gör någonting fint. Du vet, jag går ut i trädgården och plockar liksom lite växter som man kan lägga upp lite fint och sådär. Det behöver inte vara så jävla dyrt. Snarare är det ganska avkopplande. Och typ det, jag dukar flera timmar innan gästerna kommer, så då är det klart. Och man har liksom, man vill ju göra det lite fint och lite härligt, men det behöver inte vara så jävla, jag tycker inte att det behöver vara dyrt eller tidskrävande.
Jag har precis som du, Klara, jag har det också som en ritual. Och sen så tänkte jag så här att jag kände också att det här skulle kunna bli lite kritik runt boken. Men att så här, nu inför jul då, där vi många står, så finns det små tips på samma sätt som du drog din lilla lista där. Men att man kanske, precis som du säger, Klara, som har varit ett tips i boken också, att alltid gå utanför dörren och se vad som finns. Alltså någonting som är säsong som man bara kan plocka med sig till sina små vaser. Är det vår kan det vara vitsipper. Nu kanske det är liksom någon vacker kvist eller någonting sånt. Mm. Alltså ta in liksom granris och lägg på bordet. Eller, och sen så liksom min källa till budget är alltid H&M Home. De brukar liksom göra nya såna här servettringar för varje säsong. Det är bara så en enkel grej som går snabbt att lägga ut. Och sen tycker man att det är kul att pyssla, för det här är ju också på något sätt, tycker man att, ser man det som inspiration eller ser man det som tävling? Om man är den som ser det som inspiration och bara, det här tycker jag faktiskt är kul, jag gillar att göra det här, ja, då ska man ju ta till sig på det sättet också, att man kanske så här använder pepparkakor som placeringskort eller gör en polkagrisströssel på espresso martinin, alltså sådana saker som inte behöver kosta så mycket men som är lite pyssligt och ger liksom liten extra
julkant. Ja, men jag tänker bara att så här, det här som allt annat är väl liksom så här, det finns två perspektiv liksom att se på det. Antingen så ser du på det utifrån ett perspektiv att du redan känner dig stressad över all, alltså du kommer från ett stressat håll där du tycker att typ så här, men hur mycket ska krävas av mig i alla sammanhang? Jag ska vara driven och hungrig och entreprenörig på dagen och sen ska jag vara perfekt husfru på kvällen och jag ska göra världens snyggaste dukning, bla, bla, bla. Absolut, då kan man ju tycka att det här blir för mastigt. Att så här, kan jag bara få slänga fram ett par vanliga tallrikar och så äter vi maten som är på dem istället för
med papperservetter.
Det är liksom exakt.
Ja.
Och det går ju också jättebra. Men man ska ju se det från det andra hållet där man liksom så här, när det passar dig, när du har tid, så kan du ut efter din smak och din budget göra såna här saker om du är sugen, som allt annat som kommer från håll, eller från världen av inspiration, oavsett om det handlar liksom om heminredning, dukning, träning, vad fan vet jag. Allt inspiration i sig ska man ju alltid betrakta som en buffé och inte liksom någonting du strikt ska följa liksom. Att det är så här,
inte tvång,
men så här, om du tycker det är mysigt att se på det liksom, så kanske du tar med dig någonting att så här, fan idag har jag middag, det är lördag, jag har inget att göra, jag har middag ikväll. Kanske det vore lite mysigt att gå ut och plocka några, jag såg ju den där bilden på då kanske jag gör sånt med servetter. Det är väl liksom, det är väl lite mer det att man det finns ju olika perspektiv som sagt att se på det här sånt. Antingen så ser man det som att det finns inspirationsbuffé som ibland passar mig. Det kan vara kontextbundet. Ibland passar det inte. Eller så ser man det från det stressade hållet och man väljer att bara bli arg på allting som berättar för dig hur du skulle kunna göra saker ännu bättre. Men då kanske man får förstå också att så här, det här kanske inte är för mig just idag. Jag kanske återkommer till det när jag
och så här, är på ett annat ställe. Om man är så jävla stressad då, så att man tycker att det är liksom en tröskel med att göra en dukning, det behöver inte vara något jätteavancerat, då kanske man inte ska anordna den här middagen. För att det är ju ändå en ganska stor grej att bjuda hem folk och liksom göra mat och allt det där. Så det tar ju tid och energi, men det ska ju också ge energi såklart. Men jag vill bara ge ett sista tips då, förutom att jag tycker att din bok är helt fantastisk för inspiration, med både recept och dukningar och så här små trick som man kan göra. Så såg jag att Gustav Broström, ni vet han som är influencer och second hand profil, han har en ny serie på fint. Men han har en ny serie på SVT som heter Dukat för dig. Och det utgår ifrån då att han i varje avsnitt, första avsnittet så ska han duka för ett frieri. Och han ska då använda sig av liksom second hand, han hittar dukning på loppis och försöka hitta tema och så vidare. Avsnitt två så vill en kille ge en middag till sin barndomsvän Minna och... ja, men du vet, då tar de olika teman. Hon gillar rosa. Vad kan vi göra på rosa? Och sen jobbar han väldigt mycket då med second hand och sånt. Eller hittar det som finns hemma och lyfta fram.
Mm.
Jättekul ju, superfint.
Vad roligt. Hemmakvinnan här kommer att titta på det och inspireras av det.
Det är så roligt för att nästa avsnitt som kommer heter potatisljus och smörtorn. Där känner jag att min tid inte finns för att göra potatisljus och smörtorn. Men det är ändå kul att se när någon annan gör det.
Precis.
Oh. Tävla nu inte om att göra det, Klara.
Jag ska vara bäst.
Jag ska också vara bäst. Hörrni, puss och kram. Tack för
puss
idag.
Puss och kram. Puss. Tack för idag. Vi hörs snart.
Det gör vi. Hej, hej.
En podd från Aller Media.